En podcast från Aftonbladet.
Hej där och varmt välkomna till en undran till avknoppningen av vår vanliga politikpodd En runda till. I en undran till svarar vi varje måndag på era frågor och funderingar om svensk inrikespolitik. Och vi, det är som vanligt jag, Olivia Svensson, och du,
My Ravede.
Hej.
Hej.
Snart maj. My, förlåt att jag tidshetsar, jag har börjat göra det nu väldigt ofta.
Men är det också för att vi längtar?
Vi längtar.
Till sommaren och till en, ja det är redan valrörelse.
Men... ja men vi längtar till allt möjligt. Födelsedagar och sommar, det är så mycket.
Almedalen.
Almedalen ska vi till.
Ja, så mycket oj,
det är snart ju. Almedalen är snart.
Ja, beroende på hur man räknar.
Ja, men vi räknar så tycker jag. Men vilken svensk politiker känner liksom flåset i nacken mest just nu? För att även om vi ser fram emot alla de här sakerna så är det förknippat med en viss del av panik, tänker jag, för många politiker.
Det är ett tråkigt svar, men det är ju fortfarande Simona Moamsson.
Ja.
Vi har pratat så mycket om det så det känns nästan som att...
ja, finns det något annat namn vi kan slänga upp för hatten istället för Simona Moamsson?
Ja, men egentligen är det bara Miljöpartiet som har det ganska soft.
Ja, varför har de alltid det så soft? Varför?
Nej, men för de är väl egentligen i en perfekt position. Alla vill egentligen samarbeta med dem. De är ju bekvämt över någon slags riksdagsspärr. Och det kan ju bara, antingen så är det status quo, antingen så rear de inte, eller så gör de det. Alltså det finns bara uppåt och framåt för dem.
Det lät väldigt enkelt.
Alla andra har väl lite mer stress och lite fler problem att reda ut, men Miljöpartiet just nu har inte så många problem att reda ut.
Mm. Vem borde ha högst puls då, om vi säger så?
Ja, men Simona och de två regeringsbildande partierna, Moderaterna, alltså Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Sen så vet jag ju att Vänsterpartiet har ju pulsat upp sig själva. De har stressat upp sig själva på ett sätt som är faktiskt helt onödigt. När de bara irriterar sig på saker och ting. Så att tagga ner.
Tagga ner vänstern.
Ni behöver inte ha så hög puls. Låt oss lämna den höga pulsen till dem som verkligen måste.
Vad fint med en personlig hälsning från dig till dem. Så här en måndag.
Ja, eller hur? Vi går in i veckan med lite personliga råd.
Fint. Då kan vi bara fortsätta tycker jag på den linjen. För vi ska ju gå till veckans undran. Den kommer från Pippi och den lyder så här. Hej och tack för en underbar podd. Jag har funderat lite grann på det här med ministerposter för Sverigedemokraterna som ni pratade om för ett tag sedan. Moderaterna tycker ju att de har birthright till de fina posterna, till exempel finans, justitie, utrikes etc. Men visst måste de ge upp någon av dem till SD. Eftersom SD kommer släppa fram Ulf Kristersson som statsminister trots att SD av allt att döma kommer att vara det större partiet. Vilken post kommer Jimmy få då tror ni? Jag tänker spontant att han borde vilja ha justitie och baka in migrationen i det, eller vad tror ni? Och kommer SD att få kulturministerposten som de så gärna verkar vilja ha? Tänker att M kanske inte bryr sig tillräckligt mycket om den för att vilja behålla den, men för SD kan den bli väldigt värdefull. Vänliga hälsningar, Pippi.
Ett insiktsfullt mejl och en insiktsfull fråga.
Vi tackar för den. Och Pippi ställer ju frågan som jag misstänker att många högt uppsatta sverigedemokrater ligger sömnlösa på nätterna och liksom tragglar om igen. Vad ska jag få? Vilken post kan jag få? Kan jag få bli minister? Pick me! Pick me! Är det nu knivarna ska fram i Sverigedemokraterna, My? När de äntligen har chans på makt?
I SD så finns det ju en mycket tydlig hierarki. Vem som är inne och vem som är ute. Och det hjälper ju inte att ta ut knivarna i det här partiet. Det påverkar inte hierarkin något nämnvärt. Så att jag tror inte att det kanske blir så mycket krig på det där sättet. Sen så betyder inte det att det inte kommer finnas de som kommer försöka. Det tror jag. Mm. Tobias Andersson till exempel. Han har försökt förut. Misslyckats. Han är ju inte heller, skulle jag säga, på någon slags shortlist till att bli minister. Så att jag tror att i det här partiet så har ju de som inte har plockat ut knivarna vid något tillfälle är de som har tjänat mest på det.
Vad gör Tobias Andersson idag?
Han är ju ordförande i näringsutskottet.
Okay.
Så han har en framstående position politiskt men inte en sån position i partiet. Skulle Sverigedemokraterna dessutom vara med och bilda regering då, som ändå är förutsättningarna för den här frågan, så kommer det finnas gott om platser att fylla, mer än de kan göra bara i en handvändning. De behöver anstränga sig för att fylla de här posterna, och det är ju inte bara, det är inte bara ministerposter, utan det handlar ju också om alla statssekreterarposter och alla andra stabsposter som ska in. Det finns väldigt mycket politiska tjänstemän i regeringskansliet. Så det finns plats för dem som vill.
Mm.
Och alla vill inte bli, det kanske man ska påpeka, alla politiker vill inte bli ministrar.
Otroligt nog.
Otroligt nog. Det finns politiker, eller människor inom partierna, som tycker att tjänstemannapositionen, alltså att ha makt i bakgrunden, är mer intressant. Man vill liksom inte vara en talesperson för någonting. Det är ju ganska hård press att vara minister.
Man får ett ljus på sig som kan vara både en till fördel och till en nackdel, kan man väl säga.
Mm.
Men innan vi går in på vilka poster som vilka sverigedemokrater vill ha och kan få, så måste vi kanske börja med någon form av kärnfråga. Hur kommer förhandlingen angående de här ministerposterna att se ut då, om Tidesidan vinner valet? Hur kommer processen att se ut?
Ja, men det är som vilka regeringsförhandlingar som helst. Att man, först tittar man ju på vilka hjärtefrågor partierna har. Och som det har varit traditionellt, så har det ju varit så att man har fått de mindre partierna har fått de hjärtefrågorna som de driver. Alltså Miljöpartiet har fått miljö och klimat, KD har fått vård, Liberalerna har fått skola. Alltså man blir ändå belönad för att man sitter i en regering på vissa sätt.
Och kanske belönad då för att man har en hjärtefråga.
Precis, att man ska ha någonting som man kan profilera sig i. Det hjälper ju också alla om alla partier i en regering liksom lyfter lex Liberalerna. Det blir problem om ett parti kraschar, helt enkelt.
Om vi tänker oss ur ett förhandlingsperspektiv, sitter de då partiledarna i ett rum och förhandlar om det här? Vem är med vid en sån här ministerpostförhandling?
Men det kan ju vara lite olika. Det beror på hur komplicerat det blir. Och jag tror ju att det kommer bli mer komplicerat den här gången. Om det skulle bli Tidöpartierna som vinner valet om man ska bilda en regering.
Verkligen.
Ja,
för ska fyra partier slåss.
Ja, och det är inte bara det. För precis som Pippi är inne på här, så finns det någon slags birthright en dag kring vilka poster som de stora partierna får. Alltså vilka prestigefulla poster som de stora partierna får. Och det har ju varit så både i S-ledda och M-ledda regeringar egentligen. Det är inte bara liksom en högerregering där det är applicerbart. Och det handlar ju om att regeringar traditionellt i Sverige har varit uppbyggda kring ett stort regeringsbildande parti, Socialdemokraterna eller Moderaterna. Och de har ju dominerat de mindre partierna som de har haft koalitionsregeringar med. Så att det har ju varit helt naturligt egentligen att de har fått de här prestigefyllda posterna, och att de kanske också har varit drivande i att bestämma lite mer vilka ministerposter ett parti får. Men nu kommer ju SD förmodligen vara större än Moderaterna.
Nu ändras ju förutsättningarna helt och hållet.
Det är ju en helt annan dynamik, en dynamik som inte har funnits förut. Så att det är ju helt nytt, och när saker är nya då tar det oftast lite längre tid, för att man måste hitta en väg framåt på olika sätt. Och det komplicerar ju saker för Moderaterna jättemycket, eftersom de ju ändå kommer att leda den här regeringsbildningen, som det ser ut.
Precis, och det är ju lite grann det att Sverigedemokraterna har ju nu gett Ulf Kristersson statsministerposten och sagt att men den kan du få. Men det är klart att man förstår att det måste komma med någon form av utbyte då. Ja, men trots att vi är det större partiet, så har vi ändå gett er statsministerposten. Vi förstår att det är den vägen vi måste gå. Men nu måste vi ha någonting tillbaka, kommer Sverigedemokraterna att säga.
Ja, och det här med att de pratade redan på den där presskonferensen när de presenterade att de nu hade tagit det här steget. Att de redan då pratade om migrations- och integrationsfrågan. Det var ju ett steg framåt. Det blev ju ett liv efteråt när Eva Busch sa att man kan inte bara liksom lova bort ministerposter i förväg, på grund av att det som sagt egentligen är en förhandling när man väl sett sig ner och ska regeringsförhandla. Men det är ju också för att Sverigedemokraterna, det är ju bra för dem att gå ut och prata om att de ska få sin profilfråga som ministerpost. Men det är väl också tydligt för dem att visa att vi fortfarande driver Moderaterna framför oss. Vi kan fortfarande få dem att säga vad vi vill. Och Pippi var ju inne på det här med justitieminister. Det vet vi att Jimmie Åkesson har sagt tidigare. Innan han insåg att han borde ha ambitioner att bli statsminister. Så brukade han ju säga att han ville bli justitieminister.
Och vad grundade han det på? Varför vill han det?
Ja, men det grundar sig ju dels i migrationsfrågan. För att ministerposten ligger ju faktiskt på justitiedepartementet som det är uppdelat i den här regeringen. Man kan ju flytta departement sådär. Det är ju ganska fritt från statsminister och hur de vill lägga upp det. Men den ligger ju faktiskt under justitie. Så det hade ju varit väldigt, alltså det hade varit ett väldigt starkt maktcentrum för Sverigedemokraterna att ha hela justitie, alltså både justitieministerposten och migrationsministerposten. Sen är det ju, alltså lagstiftning är ju också en väldigt viktig del i en regering. Obviously.
Ja, kan man deras tänka, jobb. Ja.
Mm. Så det är klart att om man styr det så styr man stora delar av regeringens politik. Alltså det finns olika delar då. Det är liksom, ekonomin styr väldigt mycket och justitie styr mycket. Så att det är klart att de kommer att gå efter någon av de här prestigefulla posterna.
Stackars Gunnar Strömmar, han har ju precis blivit varm i kläderna med.
Det finns ju en fördel med just Gunnar Strömmar och det är ju att Sverigedemokraterna har väldigt mycket respekt för Gunnar Strömmar och gillar honom. Det finns ju vissa politiker och ministrar som Sverigedemokraterna gillar mer och vissa som de gillar mindre. Mm. Men Gunnar Strömmar gillar dem väldigt mycket.
Jo, men han kommer ju inte få sitta kvar om Sverigedemokraterna vill ha den.
Det finns ju större chans att de skulle kunna ha kvar den ministerposten med Gunnar Strömmar på den
och
positionen.
Och vad ska då Jimmie Åkesson vara istället?
Ja, men migrationsminister. Då skulle de ju vara ett radarpar på justitie.
Okej, men det är inte en lika tung post.
Det är det inte. Men samtidigt om man tittar på, jag sa att det var någon som har gjort en uträkning och det är i sig väldigt lätt att göra. Alltså en regering Sverige har, och döm mig inte för att jag har suttit och tittat tillbaka historiskt. Jag gjorde inte det den här gången. Jag gjorde inte det den här gången, utan jag har gjort det här vid ett annat tillfälle och räknat hur många ministrar regeringen har haft i modern tid.
Jag minns den här uträkningen som du gjorde. Mm. Väldigt gulligt.
Men, och det är liksom mellan 20 och 25.
Ja.
Och jag vill inte ramla för djupt ner i ett hål här som jag tycker är väldigt intressant. Men det är ju där hur man använder regeringskansliet för att sätta sin makt. Alltså Göran Persson var ju expert på det. För att när det kommer till departement och ministerposter och portföljer så handlar det ju om, har du pengar och har du lagstiftning? Det finns ministerposter där man alltså mer har liksom signalpolitik, men man har liksom inte lagstiftning och inga pengar och då kan
vilken
man egentligen
tänker
inte...
Du på då?
Jag måste fundera om det är någon, ja men typ sjukvårdsministern i den här regeringen. Jag har inte kollat på den här regeringen, men jag ska kunna tänka mig att det var det. Eller civilminister. Mm. Alltså vet, man sysslar med en massa grejer, men man har inte jättemycket lagstiftning och man har inte alls mycket pengar som man rör sig med. Då har man också mindre makt och inflytande. Göran Persson var ju väldigt bra på att skapa departement där det fanns vissa ministrar som var liksom få ministrar som hade väldigt mycket makt. Alltså lite som, jag tror att det brittiska systemet har så här junior and senior ministrar. Alltså att man kan vara också en minister med mycket mindre portfölj. Och då så kan man just koncentrera makt på ett helt annat sätt. Om man har liksom fyra ministrar som har jättemycket makt, men så har man 20 som inte har så mycket makt. Då kan man ju styra en sån regering mycket hårdare, alltså från statsministerposten.
Just det.
Så att det finns ju olika sätt här att jobba med vem som har makten i en regering, som inte bara är liksom det uppenbara sättet, alltså hur många ministerposter har man och vilka ministerposter har man. Och jag tror att där Sverigedemokraterna brukar vara ganska skickliga med att förstå sig på makt och maktförhållanden. Så att jag tror att vi kommer att se ändå att de kommer att försöka förhandla på olika sätt som handlar om detta. Alltså hur ska de få stort inflytande också när det handlar om lagstiftning, justitie då till exempel. Men också pengarna. Nu tror inte jag att... Jag tror ju inte att Moderaterna skulle släppa finansministerposten. Jag tror inte att Sverigedemokraterna vill ha den, men...
Men hur blodiga tror du att de här förhandlingarna kan bli då? Tänk också alltså, på att Ebba Busch ska vara med.
Ja, det är väl hon i så fall som...
För hon verkar ju redan vara på krigsstigen här.
Som kan bloda till det.
Utnämningen.
Alltså om man tittar på hur stora de är i förhållning till sig själva då, om man säger att det ska vara... Nu är det 24 ministrar, har jag för mig, i den här regeringen. Och Sverigedemokraterna kommer ju bli väldigt stora, och då kanske de ska ha 10, 11, 12 ministerposter. Alltså det blir ju, det blodiga kommer ju bli att dela på det som blir kvar, tänker jag. För vad vi har sett de här senaste mandatperioden, det är ju att Sverigedemokraterna har övertaget i, de här, i den här konstellationen som är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och vi har sett det i tider med vilken politik som har lagts fram.
Verkligen.
Vi ser det liksom i hur debatten rör sig framåt. Och jag tror att vi kommer att se det när det kommer ut också, om de skulle vinna det här valet. När de kommer ut på andra sidan med en regering, då kommer vi också se hur de har drivit de andra partierna framför sig.
Men vilka poster vill Sverigedemokraterna ha, tror du? Förutom då att de ju förstås på något sätt vill knö åt sig migrationsfrågan?
Ja, men alla poster.
Det var en felställd fråga, jag hörde.
Alltså det vill ju alla partier, jag orkar ju knappt höra siffran 51 nu för tiden.
Nej, men om vi säger så här då. Vilka namn vill du kasta upp som tänkbara ministrar i en tidig regering? Om vi ska hålla det så verklighetstroget som möjligt och koncentrera oss på Sverigedemokraterna.
Ska vi inte bara syssla med drömscenarier?
Nej.
51%, man får allt.
Nej.
Det är liksom, jag bara tänker så här, om man skulle applicera det på sig själv, jag drömmer om att bo i någon slags palats nära stan, men ändå.
Du vill ju bli samordningsminister. Det var alltså ju din högsta dröm.
Om jag skulle behöva bli minister, då alltså det är väl mer att samordningsminister tycker jag är den mest fascinerande ministerposten. På tal om en ministerpost som har absolut noll lagstiftning, noll pengar.
Men det kanske man måste slänga in nu.
Otroligt låga ambitioner jag har, känner jag nu när jag säger det.
Nej. Du är bara speciell. Du har bara speciella intressen. Det är bara där vi...
Men samordningsministern är ju då spindeln i nätet.
Ja, men det är väl en jättebra...
Och det handlar ju om att se till att den sitter på statsrådsberedningen, alltså på statsministerns departement. Och så ser den ju till då att statsministerns vilja och politik genomsyrar alla departement och säger att de liksom
lirar med varandra. Det är ett jättebra val. Du behöver inte förklara mer för mig. Det är ett jättebra val.
Sist det var samordningsministern när jag gjorde ett reportage om att vara samordningsminister var det Ibrahim Baylan. Och han var väldigt,
länge sedan.
Det var väl länge sedan. Han var också väldigt överraskad över den här frågan att vara med i ett reportage som handlade om samordning.
Han förvånade över ditt galna intresse.
Ja, lite. Han var väldigt glad. Det blir ju många politiker när de blir sedda på olika sätt.
Såklart de blir. De blir överlyckliga. Och nu ska vi ju då kasta ljus på några sverigedemokrater som kanske inte har...
Men tillbaka till verkligheten. Jag svarar inte ens på frågan. Nej. Tillbaka till verkligheten. Ja, men jag tror ju att det finns ju vissa politikområden som de tycker är mer viktiga. Det är migration, det är integration, det är rättspolitiken. Sen tror jag att kulturpolitiken är ju ändå någon slags backbone i Sverigedemokraterna. För att i
Mattias Karlssons dröm.
Ja, men Sverigedemokraternas politik har ju alltid handlat om och varit uttalat att man vill ändra samhället i grunden. Alltså man vill inte bara förändra lagstiftning eller liksom policy. Man vill förändra hur människor pratar vid köksbordet. Det är ju det de har beskrivit det. De vill liksom bli en folkrörelse som Socialdemokraterna var under folkhemsbygget. Alltså en naturlig del av alla människors vardag.
Vi ska sjunga nationalsången varje morgon i skolan. Är det sådana grejer vi kan tänka
oss? Ja, och kulturen är ju någonting de har identifierat som ett sätt att göra det på. Att stärka upp liksom den svenska kulturen och den svenska samhörigheten genom då olika typer av kulturyttringar. Hembygdsföreningar framförallt har det varit mycket fokus på.
Förstås.
Och vad mer? Alltså skulle de syssla mer med lite så här svidlista som vi kände av när det var januariavtalet. Alltså att man försöker göra sånt som irriterar de andra i ett samarbete. Då skulle de ju kanske vilja ha miljö- och klimatdepartementet.
Oj, oj, oj. Jag hör nu att det kan bli blodiga förhandlingar. Nu öppnade du dörren. Nu såg jag framför mig. De sitter högröda i ansiktet och bråkar vid ett bord. Okej, men du tror att de kommer få ganska många ministerposter?
Det tror jag tror det här är ju första gången för dem. De har ju verkligen nått ett mål här som de har strävat efter under lång tid. De har ju alltid haft mycket talamod. De ser ju det här som ett steg inför nästa steg som väl är att Jimmy också ska bli, eller någon i Sverigedemokraterna ska bli statsminister.
Yeah.
Att man ska kunna då ha en mer ledande roll i en regering. Så att jag tror kanske inte att de kommer att kräva alla de här 10, 11, 12 ministerposterna.
Men kanske 8.
Ja, men kanske 8.
Och vilka personer skulle vara aktuella då? Vi ska gå in på namn. Finns det några kvinnor till exempel som de skulle kunna tänka sig att föra upp till en ministerpost? Jag bara ställer frågan.
Åh, så roligt. Vi har ju en väldigt speciell relation till sverigedemokratiska kvinnor i den här.
Ja, de blir alltid väldigt sura på oss när vi pratar om att de inte är så bra på att lyfta fram kvinnor i sitt parti. Framförallt blir kvinnorna väldigt sura av att vi säger att partiet är dåliga på att lyfta fram kvinnor. Så det här är en känslig fråga.
Och vi säger ju hela tiden, vi överraskar oss.
Ja, men precis.
Vi blir bara glada.
Visar era färger bara.
Som kvinna själv.
Ja, exakt.
Skojar.
Nej, men alltså, är det nu som Linda Lindberg får en ministerpost?
Det är väl också den enda möjligtvis som är på den här listan över vilka sverigedemokrater som skulle kunna få en ministerpost.
Julia Kronlid.
Alltså DN gjorde ju faktiskt en väldigt bra genomgång av det här. Det är ju någon på den där listan som de har som jag kanske inte håller med om. Så jag kommer bara säga de som jag själv tycker är potentiella ministrar. Så vi har en liten lista här. Jimmy Åkesson då.
Förstås.
Henrik Winge, vicepartiordförande. Linda Lindberg, hon är gruppledare i riksdagen. Jag gillar ju det engelska namnet mycket bättre. Whip.
Och det är väl också en av Jimmy Åkessons personliga favoriter, Linda Lindberg? Nähä?
Alltså, hon är ju i partitoppen och hon är liksom betrodd. Jag tror att det är väl så långt som så nära man kan komma på personlig favorit när man är tjej.
Nu kommer vi få en sån debattartikel igen.
Det är väldigt svårt för kvinnor i det här partiet och jag tror att det är ju ett problem de själva känner till.
Visst är det det?
Ja.
Och det
fanns ju ett tag de sökte jobba med det här, men nu har de ju verkligen gett upp i alla fall. De har inte hakat på den här trenden att försöka ta reda på vad kvinnor vill ha.
Som Moderaterna håller på med, menar du?
Ja. Mm. Jag blir lika glad att tänka vad det var igång.
Ja. Vindkraft. Mm. Men
Aron Emilsson.
Ja,
en utrikespolitisk talesperson nu.
Just det.
Han har ju också varit kulturpolitisk talesperson tidigare. Martin Kinnunen, gammal i gamet i Sverigedemokraterna. Han är ju klimatpolitisk talesperson nu.
Ska han bli minister alltså?
Det tror jag absolut. Mm-hmm. Så han är ju den innersta kretsen. Yeah. Sen har vi ju en gud. Alltså de här är jag vill säga så här. Ingen av de här är liksom ny. Så om man inte har talat om dem förut så handlar det inte om att de inte har befunnit sig i det här partiet under lång tid. Det här är inte ett parti där man seglar upp från sidan, utan här behöver man...
Du belönas för gamla meriter.
Ja, alltså det här tar lång tid att jobba upp lojalitet och förtroende i det här partiet. Och de har varit med länge. Så Magnus Persson är ett annat namn. Han sitter i riksdagen idag. Honom försöker de ju lyfter väldigt mycket för att de tycker att han har en bra profil. De tycker att han har liksom en socialdemokratisk profil. Han har liksom arbetarbakgrund och kan prata som människor förstår. Vilket jag ändå skulle säga att de flesta sverigedemokrater ändå kan.
Rickard Jomshof?
Nej, vi har kommit till listan av vilka som inte är med på listan sen.
Mm, jättebra.
Där kommer han att vara. Alexander Kristiansson är ju kulturpolitisk talesperson nu. Han är ganska ny som liksom en profilerad sverigedemokrat.
Inte en person man har hört så mycket om.
Nej, men man har ändå hört honom. Det är han som talar om de här debatterna om public service till exempel. Okay. Och det här är ett viktigt område för dem. Så att därför finns han också med på listan. Och sen så Mattias Johansson Bäckström som är partisekreterare.
Just det.
Som också funnits med under lång tid.
Det här är namn som du tror skulle kunna bli minister.
Ja, absolut. Så vad vi ändå kan notera är väl att det är ändå något om generationsväxling, och med det menar jag att det är personer, alltså den tidigare, då liksom de fyras gäng, de är ju inte med. Och då menar jag ju, Jimmy Åkesson är självklart med, men Mattias Karlsson, inte med på den här listan. Rickard Jomshof, inte med på listan. Björn Söder, självklart inte med på listan. Han har ju varit ute i kylan.
Ska man inte belönas för att ha varit med och grundat det här partiet som det ser ut idag? Ska man inte belönas med en ministerpost då efter liksom hard work?
Jag tror att Mattias Karlsson handlar nog om han vill eller inte. Jag tror inte han vill.
Tror du inte
det? Nej, jag tror inte det.
Det tror jag.
Ja, vi får se. Alltså, om han vill bli minister så tror jag att han ska kunna bli det. Rickard Jomshof däremot, nej.
Varför inte?
Han är liksom en för radikal person. Och det som är med Rickard är ju att han också, vad ska vi säga så här, han sätter yttrandefriheten över allt. Mm. Han tycker att man ska få säga vad som
fint
helst.
Fint uttryckt mig.
Och,
det var diplomatiskt.
Ja, och det passar sig inte. Då kan man inte vara minister. Man kan inte sitta i en regering om man tycker att det är viktigare att säga vad som helst eller att människor ska få göra det än att man följer regeringens riktlinjer till exempel. Okay. Han sysslar väldigt mycket med sin egen personliga övertygelse.
Mm.
Och det har ju varit någonting som har varit väldigt viktigt inom Sverigedemokraterna under lång tid, men som de senaste åren när man har försökt närma sig regeringsmakten inte funkar lika bra. Och Richard Jomshof har ju också tagit ett steg tillbaka själv, så att han vet ju om det här.
Men han får väl någon annan fin maktposition i bakgrunden där han kan sitta och dra i lite trådar, eller?
Vi får väl se vad han vill. Han har ju verkligen tagit ett steg tillbaka. Ja, just nu är han ju bara riksdagsledare.
Jo, men nu har de ju kommit fram till ett av sina finaste delmål här. Nu måste man väl vara med och käka kaka.
Eller? Men det är inte alla som vill det.
Nej.
Ja, som jag förstår det så är han inte jättesugen på det. Det kan ju säkert ändras.
Är alla de här personerna som du nämner nu bekväma med att få mer makt och att synas och kanske då också granskas lite extra?
Ja.
För det är ju också någonting som man måste vänja sig vid förstås när man kommer upp till den där absoluta toppen på hierarkin.
Och det är ju inte, det är ju någonting som det här partiet är vana vid.
Det kan man säga.
Och jag tror att det liksom vättningsprocessen nu på de här människorna måste vara stenhård. Och det kommer ju gälla alla som ska in i det här regeringskansliet. De har ju problem med att det dyker upp saker i det här partiet.
Å andra sidan har de ju en fördel att de är ganska bra på att verka borsta av sig sina problem ganska fort. Och fortsätta ta åt sig makt och stiga i opinionen.
Ja, men de är ju bra också på att göra sig av med människor som är ett problem. Det finns liksom ingen nostalgi i det här partiet. Sen är det ju i och för sig så att om man är den innersta kretsen kan man nästan göra vad som helst. Så är det ju fortfarande, eftersom lojalitet ändå belönas högre än att man risken att man fuckar upp och behöver åka ur.
Ja, man vill ju inte hamna i den situationen som Moderaterna hamnade i någon gång när det var flera ministrar som fick avgå ganska kort efter utnämnandet till och med, eller hur?
Nej, det vill man ju verkligen inte göra. Nej. Och för Sverigedemokraterna är det ju superkänsligt eftersom de ju måste nu framstå som ett seriöst regeringsparti. Så de kan ju inte gå in i det här och på något sätt skapa problem.
De sitter och skickar in sina memoarer i detta nu till partiledningen. Här är allt jag någonsin har gjort. Kolla här. Så de vet.
Det är väl ändå så ofta att när folk har gjort sånt som de brukar falla på i det här partiet, fifflat med någonting, sagt någonting man inte ska säga, det kanske inte är någonting man går och erkänner i sig sådär rakt av.
Det måste man göra om man ska bli minister med.
Det finns många politiker som hoppas på att saker och ting ska hittas.
Men vem är absolut mest sugen då? Vem har liksom gått och drömt om att få vara minister sedan hen gick i blöja?
Jag tror faktiskt inte är så många sverigedemokrater som har gjort det.
De har kanske inte vågat drömma om det.
Nej, men alltså under så lång tid har det ju varit en helt omöjlig dröm. Mm,
en utopi.
Och inte alls, liksom, det har inte alls varit ett parti man engagerar sig i om man vill bli minister.
Nej, det är verkligen sant.
Och de här personerna har ju varit med så himla länge. De har inte gått med i Sverigedemokraterna för att de har tänkt att de ska få vara med och regera. De har ju gått med i Sverigedemokraterna för ett engagemang att förändra samhället.
Men vem ligger nu då och drömmer? Även om de inte har drömt det sedan de gick i blöja. Vem ligger nu vaken på nätterna och tänker den dagen när jag står där på trappan och plåtas med de andra ministrarna? God! Och så får de blåshud, vaknar av ståpäls.
Ja. Ja, då tror jag nog egentligen att alla de som är på den där listan, utom möjligtvis kanske Jimmy också.
Men sluta. Det är klart att han är så nära nu mig. He can feel it, he can touch it.
Ja, men vad händer när man uppnår sina drömmar?
Då får man skapa nya.
Mm, och hur lätt är det?
Ja, men han drömmer väl, det är ju fortfarande statsministerposten, han kommer väl, det är väl där.
Drömmer han inte bara om ett stilla liv i Sölvesborg?
Jo, kanske.
Det är det han har sagt i typ 20 år. Så att det är ju klart, det kanske inte stämmer. Men om man lyssnar på honom så tänker jag att han bara drömmer om, du vet, så här, Sweden Rock i juni.
Mm.
En lång sommar, Thailand på vintern.
Om den rödgröna sidan vinner så.
Varsågod.
Då är det bara att åka. Vi säger tack för idag, My. Fortsätt langa era utmärkta frågor till podcast@aftonbladet.se. Vi läser dem alla. Och så hörs vi igen på torsdag i en runda till. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.